dessa IS-honor som nu tigger om att hämtas tillbaka nu, de borde låtas ruttna kvar där. Fullständigt irrelevant om deras jihadi-avkommor är oskyldiga. Det här twittrade en svensk riksdagspolitiker för några veckor sedan. Och vad är det egentligen han gör i det här inlägget? Är det att kritisera kvinnliga IS-sympatisörer för deras handlingar? Är det att framföra åsikten att de har förverkat sin rätt att bo i Sverige? Är det att utgå ifrån att barn till extremister blir indoktrinerade och tar över sina föräldrars värderingar? Ja, jag tror att det är ungefär så han menar. Men det han också gör, genom att använda ord som honor och avkomlingar, det är att han avhumaniserar de personer han pratar om. Han ser dem inte längre som människor, utan som en skock hondjur. En skock hemska hondjur som har angripit fredliga och oskyldiga människor och som därför inte längre har någon rätt att leva. Inte ska väl våra skattepengar gå till sådana hemska djur? Nej, de borde istället få ruttna bort där de är. Och det är klart att om man ser de här personerna som hemska djur som har angripit oskyldiga och fredliga människor, då kanske man kan resonera så. Men vad händer om vi istället skulle se de här personerna som liksom vi själva skapade och älskade av Gud? Om kvinnorna skulle ses som kvinnor, människor som har hamnat snett i livet, som har gjort hemska handlingar och som bör dömas för sina eventuella brott, men som mest av allt skulle behöva lära känna Jesus Kristus. Att en politiker uttalar sig på det här sättet, det är ett extremfall. Och det här inlägget har väckt starka reaktioner både hos allmänhet och också hos hans partikollegor. Men ett vi och dem-tänkande är desto vanligare. Inte bara bland politiker, utan bland de flesta av oss, tror jag. Vi svenskar, de araberna. Vi hederliga, de kriminella. Vi kristna, de muslimerna. Och kanske vi här i Sverige och de långt bort i Mosambik. Det blir så mycket lättare att skjuta människors behov ifrån sig om de placeras in i en dom-kategori. Istället för att släppa in dem i ett vi. Och ju mer annorlunda och främmande vi uppfattar dem, desto lättare blir det att blunda för deras behov. Vi ska läsa dagens bibeltext. Och det är ifrån Johannes 4, 1-30. När Jesus förstod att fariseerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler. Det var dock inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Då lämnade han Judén och begav sig på nytt till Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef.
Men du säger att man ska tillbe Gud, tillbe honom i Jerusalem.
Tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då alla sanna Guds tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och det som tillbe honom måste tillbe i ande och sanning.
Jag vet att Messias kommer. Och när han kommer ska han låta oss veta allt.
Det är jag, den som talar till dig.
I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där:
kom, så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Kan han vara Messias?
Och folket gick ut ur staden för att söka upp honom. Vi och domtänkandet. Det fanns även på Jesu tid. Judarna, de tyckte att det var väldigt stor skillnad mellan att vara jude och att vara samarier. Judarna bodde i Judén och också i Galileen. Och däremellan låg Samarien, där samarierna bodde. Judarna och samarierna, de hade blivit fiender på grund av händelser som låg 600-700 år tillbaka i tiden. Då var Assyrien en stor makt i området. Och Assyrien är på bilden ni ser här allt det gröna. Så det var en riktig stor makt kan man säga. Och Assyrien, de hade då haft som krigsstrategi att förflytta och beblanda människor från de ockuperade områdena för att försvaga de andra folken så att de själva skulle kunna behålla makten. Och en stor del av israeliterna tvångsförflyttades då till Babylonien. Och grupper ifrån andra folk flyttades istället till Israel. Och de israeliter som blev kvar i Israel och de grupper som blev förflyttade dit från andra folk, de hade från början olika kulturer och olika religioner. Men med tiden så formade de en gemensam kultur och en gemensam religion. Och den här nya religionen, den hade ju inslag både från judendomen och från andra religiösa föreställningar. Bland annat så hade de, liksom judarna, de fem Moseböckerna som helig skrift. Men det fanns ju också influenser av helt andra religioner. Och judarna, de såg därför samarierna som oäktingar. De ansågs inte tillhöra Guds folk och dessutom ha fel tro och fel teologi. Eftersom samarierna hade blandat upp judendomen med andra religioner och andra traditioner så såg judarna både samarierna själva och deras ägodelar som orena och de ville inte befatta sig med dem. På Jesu tid hade samarierna och judarna varit fiender i flera hundra år. Och när en jude skulle resa från det judiska området i Judén till det andra judiska området uppe i Galileen, då tog man vanligtvis en omväg. Man gick över Jordan och gick liksom på andra sidan av Jordan upp för att slippa gå genom Samarien. Att Jesus som var jude valde att ta vägen genom Samarien var därför rejält uppseendeväckande. I Bibeln står det att Jesus måste ta vägen genom Samarien. Och som ni ser här så betyder det ju inte att det är den enda vägen. Inte heller att det är den vägen som man brukade ta. Utan måste innebär i det här fallet att han känner Guds maning till att gå den vägen. Det är liksom ett måste som kommer ifrån Gud. För Jesus har en uppgift att utföra under den här resan. Och för att utföra den så måste han gå genom Samarien. Efter ett par dagars vandring hade Jesus och hans lärjungar kommit ungefär halvvägs. Det var mitt på dagen. Solen stod som allra högst på himlen och det var som varmast. De var svettiga, smutsiga, hungriga och törstiga. De närmade sig en stad som hette Sykar. Och strax utanför stan kom de fram till en brunn. Lärjungarna, de gick in till stan för att köpa mat, men Jesus, han stannade kvar vid brunnen. Varför han gjorde det, det vet vi ju egentligen inte. Men jag tror att han kände att han måste det. På samma sätt som han tidigare hade känt att han måste gå genom Samarien. Och så kommer en ensam kvinna gående mot brunnen. Hon var samarier. Och det innebar ju då att hon av judarna sågs som oren och som en person som borde undvikas. Hon var också kvinna. I en tid där kvinnor inte fick studera, inte yrkesarbeta. Där kvinnors vittnesmål i rättegångar inte sågs som tillförlitliga. Där kvinnor liksom inte räknades. Vid ett tillfälle så förmerar Jesus 5 bröd och 2 fiskar så att det räcker till 5000 män. Men hur många kvinnor som var med, det står inte. För de räknades liksom inte. Man skulle nog kunna säga att människor i den tiden och kulturen inte riktigt räknades som fullvärdiga människor. Kvinnorna var i stort sett begränsade till hemmet och till att hämta vatten vid brunnen. Men kvinnan i texten, hon var inte bara samarier och kvinna. Hon verkar också ha varit utsatt. Hon verkar ha varit utstött i det samariska samhället. Alltså utstött. Bland de utstötta. I texten står det att hon går ensam till brunnen. Mitt på dagen när det är som allra varmast. Och det vanliga annars var att kvinnorna gick dit på morgonen eller på kvällen när det var lite svalare ute. Varför går hon själv? Och varför en så ovanlig tid? Jag tror att hon gjorde det för att undvika de andras nedlåtande blickar och kommentarer. 5 män har hon haft. Och den man hon lever med nu är inte hennes man, står det i texten. En del har tolkat det som att hon är prostituerad. Jag är inte helt säker på det. Jag tror att det också skulle kunna innebära att hon har varit gift 5 gånger och att hon nu lever sambo med en 6:e man. Men egentligen vet vi inte. Det vi vet det är just att hon har haft flera män och att hon går till brunnen mitt på dagen när ingen annan brukar gå dit. Och oavsett relationen till de här olika männen, hur den relationen har sett ut, så var hennes självförtroende nog inte på topp. Precis. När den här kvinnan kommer gående, då ser hon att det sitter en man där vid brunnen. På något sätt förstår hon att det är en jude som är på genomresa. Och plötsligt gör mannen något oväntat. Han ber henne om något att dricka. Hon blir helt chockad. Och chocken är utifrån den kulturella miljön helt befogad. För en gudfruktig judisk man så var det självklart att man försökte göra allt för att inte vara ensam med en kvinna. Och var man tvungen liksom att vara ensam med en kvinna någonstans, så pratade man åtminstone inte med henne. Riskerna skulle vara för stora för orenhet och skvaller. Det var också helt otänkbart för en jude att dricka ur samma kärl som en samarier. För man kunde ju bli oren. Så kvinnan, hon kan inte låta bli och fråga: hur kan du som är jude be mig som är samarier om något att dricka? Men istället för att svara på hennes fråga så säger Jesus att det är hon som borde be honom om vatten. För han har ett levande vatten som han skulle kunna ge henne. Ett vatten som gör att man inte blir törstig igen. Och det här måste jag ha låtit helt fantastiskt för henne. Tänk att slippa gå till brunnen något mer. Men Jesus, han pratar inte om vanligt dricksvatten, utan om hur törsten i hennes inre skulle kunna släckas. Han menar att han kan ge henne det hon innerst inne längtar efter. Ett evigt liv i gemenskap med Gud själv. Hon förstår inte riktigt fullt ut vad det är han menar. Men det hon förstår, det är att det är någonting speciellt med den här mannen. Han inger förtroende och hopp. Och efter en stund börjar hon inse att han faktiskt är den Messias som hon har väntat på. Att han är hela världens frälsare. En sak som jag slås av i den här berättelsen, det är Jesu bemötande av den här kvinnan. Jesus verkar liksom se igenom allt det där yttre. Allt det där som vanligtvis var det enda människor såg hos henne. Han ser förbi det och fokuserar istället på hennes innersta längtan. Efter gemenskap med Gud. Jesus inleder ett samtal med henne. Han respekterar henne som person, trots att han vet allt vad hon har gjort. Och han vet allt om henne. I mötet med Jesus så får hon liksom en ny inre tillfredsställelse. En ny trygghet i sitt liv. Och en glädje som gör att hon bara måste springa tillbaka till byn och berätta om vad hon har varit med om. Och den här nya tillfredsställelsen eller glädjen, den är liksom inte längre beroende av hur hon har blivit behandlad av sina män. Eller hur andra kvinnor ser på henne. Utan den bygger på Guds kärlek. Och Jesus, han inbjuder henne till att bli en del av Guds folk. Trots att hon inte lever ett moraliskt perfekt liv. Trots att hon kanske inte har alla rätt när det gäller teologin. Hon har en äkta längtan efter Gud. Och det räcker. Hon gick alltså från att knappt ens ha tillhört de samarierna till att få tillhöra ett vi, Guds folk. Och på så vis så får hon en ny identitet, en ny tillhörighet och en ny gemenskap. Jesus, han ser och bekräftar gång på gång människor som andra helst undviker. Han ser och bekräftar den här kvinnan vid brunnen. Vid ett annat tillfälle så kallar han ner tullindrivaren Zacchaeus som har klättrat upp i ett träd för att se lite bättre. Jesus väljer då att hälsa på hemma hos honom och att äta tillsammans med honom. Och i slutet av måltiden säger Jesus till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Även här ser alltså Jesus bakom Zacchaeus yttre. Och liksom, han ser förbi det ryktet som Zacchaeus har. Och ser istället hans inre längtan. Och Jesus, han välkomnar Zacchaeus in bland Guds folk. Dessutom lägger Jesus till att det är för sådana som Zacchaeus, det är för sådana som Zacchaeus som han har kommit till jorden. Jesus söker det som var förlorat för att rädda det. Och här vill Jesus vara en förebild för oss. Jesus, han levde ju här på jorden för att uppenbara för oss vem Gud är. Och för att försona världen med sig. Men också för att visa för oss vad ett gott liv är. Att ett liv i Guds rike innebär ett liv av kärlek och tjänande. Och det gäller både i relation till våra trossyskon, i relation till våra grannar och arbetskamrater, till främlingar och till och med till våra fiender. Till och med mot hemvändande IS-soldater och deras familjer. Det kanske låter omöjligt att älska människor som har begått så hemska handlingar, och det är det nog också. Det kan nog verkligen vara helt omöjligt att göra. I alla fall i egen kraft. Men med Guds hjälp och med kraften från hans ande så tror jag att det faktiskt kan vara möjligt. Hur omöjligt det än låter. Jag längtar efter att ännu mer få låta Guds ande forma mig som person. Min syn på andra människor och mitt bemötande av andra människor. Jag längtar efter att han ännu mer skulle visa mig om jag ska göra min röst hörd i samhällsfrågor. Och i så fall på vilket sätt jag ska göra det. Och jag längtar efter att vara ännu mer tillgänglig för Gud när det gäller hur jag använder min tid och de prioriteringar jag gör. Och jag längtar efter en församling med ännu större mångfald, men ännu mer brokig skara människor som har olika stilar, olika kulturer, som har olika bakgrund och livssituationer. Där olikheter inte ses som ett hot utan som en resurs. Och där det finns utrymme för sårbarhet. För jag tror att det är så Guds folk ser ut. Min bön idag är att vi ännu mer skulle våga följa i Jesu fotspår. Och följa honom till de utsatta och marginaliserade, till människor som han älskar. Min bön är att vi skulle våga se förbi människors yttre och istället se deras inre längtan efter Gud och gemenskap med honom. Att vi skulle våga se människor som lever i andra sammanhang, kulturer och livssituationer som en del av ett vi. Där vi faktiskt alla har en längtan efter mening, bekräftelse, identitet och tillhörighet. Även om det är så att enskilda människor inom detta vi har kommit olika långt i sitt sökande efter den sanna guden. Och även om en del av oss inom detta vi faktiskt än så länge söker på fel ställe. Och så önskar jag att vi i den här gemenskapen av alla dessa brokiga människor skulle tillsammans få söka oss djupare i trons liv och i förståelsen av Guds ord. En sak till sist. Kommer ni ihåg att jag sa att det stod att Jesus måste ta vägen genom Samarien? Att Guds kärlek liksom drev honom till att ta den vägen och till att möta den samariska kvinnan. Min fråga är, vad driver Guds kärlek oss till att göra? Är det något särskilt som Gud manar just dig till idag? Amen.